Lotta, hur unik är den rättegång du just nu bevakar som beskrivits som en kopplerihärva i Kramfors?
Ja, men den är unik sett både till brottsbeskrivningarna, omfattningen och mängden av bevismaterial.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om kopplerihärvan i Kramfors, där sms:en kan bli avgörande.
Det är en kall oktobernatt 2025. Strax före 12:30 på natten kommer ett samtal in till larmcentralen från en bil på riksväg 90 utanför Kramfors. Kvinnan som ringer in gråter, står i anteckningarna från samtalet. Jag har precis flytt hemifrån, är det första hon säger. Jag har varit fånge i mitt hem, fortsätter hon. Kvinnan berättar för larmoperatören att hon druckit alkohol och hon blir ombedd att stanna bilen och invänta närmsta polispatrull. När hon parkerat utanför en liten matbutik börjar kvinnan berätta om sin man som hon säger är väldigt farlig. Vad har han gjort idag, frågar larmoperatören. Han säljer mig på nätet, svarar kvinnan. Det här larmsamtalet blir startskottet på en polisutredning som beskrivs som unik i Sverige. Där en man i 60-årsåldern misstänks ha sålt sin fru till över 120 män.
Det är han som har förmått henne att ha sex med kunder i viss utsträckning när hon inte har velat.
Mannen nekar till brott.
Gäst är Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland.
Och Lotta, jag tänker om vi börjar med när du för första gången fick höra talas om det här fallet. När var det?
Det var i höstas när det dök upp en häktningsframställan där en man i 60-årsåldern var misstänkt för koppleri. Och det är ett mycket ovanligt brott här i Västernorrland. Mm-hmm. Och det här, det ska ha hänt då i Kramfors som dessutom är en relativt liten kommun med drygt 17 000 invånare.
Så då hajar du till bara av det då?
Precis. Men när jag satt mig ner och försökte ta reda på mer om det här så upptäckte jag att det redan finns några mindre förundersökningar klara för några av de här misstänkta sexköparna. Så jag börjar att gå igenom dem.
Och vad är det för något som framkommer där då?
Det finns chattkonversationer som ser ut att vara mellan kvinnan och männen som ska köpa sex av henne. Men också korta utdrag av chattar mellan kvinnan och den kopplerimisstänkte mannen. Och det är här som jag förstår att det handlar om ett gift par. Att det är sin fru som han misstänks ha sålt till andra män. Och hon är då ungefär 10 år yngre än honom. När man läser chattarna och förhören med de misstänkta sexköparna så ser det ut som att det här har varit något som paret har gjort tillsammans. Att det har varit en form av lek mellan dem.
Aha.
Och jag smsar också med en av de misstänkta sexköparna och han skriver då att hans uppfattning är att det har varit ett rollspel paret emellan som de tänder på då.
Okej, att det skulle vara någonting ömsesidigt och så dyker han upp där och en del av det då. Som han
precis.
Menar.
Mm-hmm. Men sen då när jag intervjuar åklagaren Ida Annerstedt så säger hon att kvinnan varit i en mycket utsatt position och att det är en väldigt stor omfattning på den här utredningen.
Vi har tömt telefoner och i telefonerna så har vi fått ett väldigt stort material rörande kunder, köp och...
Och att det är kvinnan som är målsägande då som själv har anmält det här till polisen.
Mm-hmm.
Det har pågått under flera år och det pågick ända fram tills han blev gripen och anhållen.
Och det är också då under den här intervjun som vi får den här siffran på 120 män som polisen då ska ha identifierat som köpare. Och det är då som det här exploderar i media.
P4 Extra kommer att uppmärksamma mannen i Ångermanland som häktats misstänkt för att ha sålt sin fru till minst 120 olika sexköpare.
Det här är ett fruktansvärt exempel på när män köper kvinnors kroppar.
Sexhandeln ska pågått i över 3 år och involverat både fysiska träffar och internetkontakt enligt åklagaren.
Och min intervju med åklagaren, den sprids till stora medier både i Sverige men även till utlandet.
Och när det gäller då frun, alltså kvinnans version här av vad det är som har hänt, vad är det för bild som växer fram sen av det?
Det är först när åtalet och sen den här flera tusen sidor stora förundersökningen blir offentlig i mars som vi får kvinnans version via förhör.
Mm-hmm.
Där finns också 2500 sidor med sms mellan mannen och kvinnan.
Och vad är det som går att läsa i de där smsen då?
Ja, men det börjar våren 2022 och då är det ett stort kärleksrus där de träffas i smyg. De längtar och trånar efter varandra.
Jag älskar dig så mycket. Du känns som min hemliga drömkvinna och jag är rädd att vakna. Du uppfyller allt jag drömt om. På alla plan.
Det är varmt i mitt hjärta och det rör sig i mitt bröst när jag tänker på dig. Du verkställer alla mina drömmar och ord räcker inte till för hur jag känner för dig.
De bor då båda i Stockholmsområdet. Mannen är då gift med en annan kvinna som vad jag förstår är ovetande om den här romansen.
Mm-hmm.
Men efter ett tag så flyttar den här nya kvinnan in i en stuga på tomten.
Alltså hemma hos det här paret?
Ja, precis. Aha. Och mannen förefaller då leva någon form av dubbelliv där under några månader.
Mm-hmm.
Mannen han börjar tidigt att dela sina sexuella fantasier och de går i stort ut på att hans flickvän ska visa upp sig för andra män. Och en fantasi som förekommer väldigt frekvent här i början, det är att kvinnan ska börja sälja sex via webcam. Och i ett sms så skickar han något som visar hur det skulle kunna se ut i hennes webcam. Lite övningsmaterial som han kallar det.
Och vad säger hon om det då i de här smsen? Alltså hur svarar hon på sådana fantasier?
Ja, men det här med att ha sex med andra, det är inget som hon verkar gå igång på då.
Jag blir ledsen över att du vill se mig med andra. Jag förstår inte. Jag vill inte se dig med andra och jag vill bara vara med dig.
Hon får små uppdrag och övningar av honom som går ut på att titta på sexuella filmer som gestaltar hans fantasier.
Har du sett min film än?
Hon ska också vänja sig vid att prata snuskigt. Något som hon enligt förundersökningen hade väldigt svårt för i början. Hon beskriver sig själv där som väldigt pryd.
Okay.
Och något som framgår i förundersökningen är att mannen har ett stort våldskapital. Han är vapentränad som tidigare militär och han har också en bakgrund som ledare inom Hells Angels. Och det här menar åklagaren då har gjort att kvinnan är i en väldigt utsatt position.
Och när det gäller den här misstänkta sexhandeln, hur ska den då ha gått till mer konkret?
Ja, enligt åklagare Ida Annerstedt så börjar mannen bara månader in i förhållandet och skapa profiler på olika sexsidor åt kvinnan där han sen chattar med män i hennes namn. Han sätter priser och bokar in dem för träffar. Och det börjar med en kund men sen ser man i chattarna hur mannen skriver att hon ska ha fler kunder och fler kunder varje vecka.
Vi kanske ska bestämma vilka kvällar jag är tillgänglig för bokningar.
En kund per kväll är lika med 35 000 kronor per vecka, är lika med 140 000 kronor per månad. Klarar du att ligga dygnet runt en helg? Knulla från fredag kväll eller natt till söndag morgon?
Men shit, nej, inte så mycket.
Åklagaren menar att mannen utnyttjar kärleken och att han kort in i förhållandet förmår henne då att sälja sex. Och för att hon ska klara av det så börjar han också förse henne med alkohol och droger.
Mm-hmm.
Och mannen, han nekar ju i förhör till att det är han som har varit pådrivande i det här. Utan han menar att det har skett på kvinnans initiativ.
Mm-hmm. Men vad är det för slags liv de då lever tillsammans under den här tiden?
Ja, men paret flyttar norrut till Kramfors i september 2023 och de har köpt ett stort hus där med stora renoveringsbehov och mycket mark runt omkring, och det här huset ligger avskilt. Och då eskalerar allt enligt förundersökningen. Kvinnan beskriver det själv i förhör som att helvetet bryter lös här. Mm-hmm. Och hon menar att hon ska träffa fler kunder, hon ska dra in mer pengar, hon ska sälja livestreamat sex via en plattform på nätet, hon ska ta mer droger och dricka mer alkohol. Mm-hmm. Och man kan se i sms hur språket och tonen mellan kvinnan och mannen ändras och blir hårdare. Vid ett tillfälle när hon har haft en kund och skriver att hon inte orkar mer, då skriver han att varför fan en duktig hora och bygg din kundkrets. Och det slutar med att hon till slut bara ger korta svar, antingen bara en tumme upp eller ett okej eller ett ja tack.
Och vad sker mer där då, i det här huset?
Ja, men mannen han monterar upp övervakningskameror både i huset och utanför huset. Och under hennes kundmöten så sitter han själv i det här som han kallat för runkrummet. Och där övervakar han sexmötena via olika skärmar. Och samtidigt så instruerar han henne vad hon ska göra. Och det kan vi följa i de här chattarna.
Men bara så jag förstår här, alltså samtidigt som allt det här sker då, så lever de här två ett liv ihop som ett par, eller?
Ja, parallellt med det här så gifter sig också paret 2024. På bilder som publicerats i sociala medier, där ser man paret stå framme vid altaret i en pampig kyrka. Hon med utsläppt hår i en vacker vitspetsklänning och han rak i ryggen i en militäruniform.
Men det är ju lite svårt kanske att få ihop det här, att den här kvinnan står där i sin vita brudklänning och samtidigt då enligt henne och åklagaren blir utnyttjad och tvingas sälja sex. Alltså varför går hon i så fall med på det?
Åklagaren menar ju att det har skett en normaliseringsprocess över tid. Mm-hmm. Och att mannen förutom att förmå henne att sälja sex även misshandlar och hotar henne vid flera tillfällen. De här hoten, de handlar bland annat om att han ska hälla bensin på henne och tända eld, att han ska döda henne och hennes favorithund. Och hon säger också i förhören att han hela tiden säger till henne att hon inte har några bevis för någonting, så det är ingen idé att hon går till polisen. Men så en kväll så får hon ett sms som hon säger får henne att tänka att nu kan jag fly.
Jag bokar kunder. Jag lägger strategin för varje kund. Du håller käften och knullar.
Och hon menar då att det här är en form av erkännande av vilken roll han har spelat och alltså ett bevis som hon kan lägga fram till polisen.
Så vad gör hon då?
På natten efter det där sms:et, det är den 20 oktober 2025, då tar hon på sig en kappa. Hon kliver i ett par skor, hon får med sig sitt pass i fickan och så springer hon då till sin bil och kör därifrån. Och det är alltså då som hon ringer 112. Och intrycket man får när man läser den här transkriberingen av larmsamtalet, det är att hon är helt panikslagen och paranoid. Och hon säger också att hon inte vågar vänta på polisen utan hon ber flera gånger om att få fortsätta köra vidare trots att hon är påverkad både av alkohol och droger.
Men det gör hon inte.
Nej, hon väntar.
Men den misstänkta mannen här, han har ju alltså en helt annan version av allt det här. Vad är det han menar har hänt?
Ja, men mannen han förnekar brotten och menar att han ska ha varit en form av administratör. Att han bara ska ha hjälpt kvinnan och varit hennes bokare kan man säga. Mm. Men att det är hon som ber honom att göra det här. Och han menar också att det har varit hennes dröm att få sälja sex. Han säger att hon är besatt av att vara som kvinnan som Julia Roberts spelar i Pretty Woman.
No, I want to find Beverly Hills. Can you give me directions?
Sure. For $5.
Ridiculous.
Crash just went up to 10.
Ah, just det. Det är ju en historia om en prostituerad kvinna.
Ja, men det här menar då åklagaren är att dra det här för långt. Hon menar att det pratas om det här paret emellan som en fantasi, men att det aldrig har funnits någon dröm ifrån kvinnans sida om att förverkliga den här delen som handlar om att sälja sex. Utan det som hon har drömt om, det är att träffa drömprinsen, medan åklagaren menar att mannen då har spunnit vidare på den här fantasin.
Mm-hmm.
Och mannen säger också i förhören att det är hon som har skapat profilerna på de här sexsajterna. Att hon ska ha hotat med att lämna honom om hon inte fick ha sex med andra män. Och mannens försvarare säger också att det har inte förekommit varken hot, våld eller någon form av kontroll från hans sida.
Den 10 april 2026 börjar huvudförhandlingen i det som kommit att kallas kopplerihärvan i Ångermanlands tingsrätt.
Ja, då var det ju tänkt att vi skulle inleda en huvudförhandling här då idag.
Inne i rättssalen slår sig den misstänkte mannen ner, klädd i ljusblå skjorta och jeans. Han är mot sitt nekande åtalad för grovt koppleri, men även bland annat flera fall av våldtäkt och våldtäktsförsök mot sin fru, eftersom hon enligt åklagaren ska ha tvingats utföra sexuella handlingar mot sin vilja under sexköpen. Hon deltar på videolänk, men hennes ansikte visas inte för åhörarna i salen. Och den övervägande delen av förhandlingen hålls bakom stängda dörrar.
Det är för att skydda målsägandens identitet.
Kommer det gälla under hela förhandlingen, tycker du?
Min uppfattning är att det bör gälla under hela förhandlingen, för jag tror att åtalspunkterna går in i varandra, så att det finns risk att hennes identitet kommer fram i alla åtalspunkter egentligen.
Men Lotta, alltså, om vi ska gå helt på det mannen och hans försvarare menar, att han då fungerat som någon slags administratör åt sin fru för den här verksamheten med att sälja sex. Alltså, är det i så fall någonting olagligt? Har han begått ett brott då?
Ja, men lite förenklat så kan man säga att det som åklagaren måste bevisa för att mannen ska fällas för koppleri, det är att han antingen har dragit ekonomisk nytta av att hon har sålt sex eller att han har gjort verksamheten möjlig.
Mm-hmm.
Och eftersom de har varit gifta och sambo under den här tiden och därmed haft gemensamma kostnader, så menar åklagaren att han har dragit nytta av hennes försäljning. När det gäller det här med att han har gjort verksamheten möjlig, så räcker det med att han ger förutsättningar för att det här ska hända för att dömas. Och det är frågan om han kanske redan har erkänt det i viss utsträckning, i och med att han själv säger att han har haft en administratörsroll åt sin fru.
Mm.
Men vilken linje försvaret kommer att ha här, det vet vi ju ännu inte. Och sen, om man i sånt fall döms för grovt koppleri eller för någon av de 8 våldtäkterna som han också är åtalad för, det återstår ju att se.
Men jag tänker, om vi istället ser det här utifrån det åklagaren och kvinnan själv i förhör hävdat, att det som hon i början ska ha sett som ett passionerat kärleksförhållande blivit ett helvete där de tvingas sälja sex till ett stort antal män. Alltså, vad säger de misstänkta sexköparna nu om allt det som framkommit?
Ja, men vissa är ju chockade över den här bilden som de har fått nu genom media, och säger att de trodde att hon gjorde det här frivilligt.
Mm-hmm.
Några har faktiskt till och med bett om ursäkt till henne i rättssalen, medan andra säger så lite som möjligt.
Tack så mycket, Lotta.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Lotta Hagberg-Videll på P4 Västernorrland. producerade gjorde Kim Hestius och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.